var Sten Frykbergs Bohus bataljon. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunnel Agrell Lundgren. Och det här är mitt sommarprat som jag har kallat Andra världskriget, som jag minns det. Jag tillhör den krympande grupp människor som faktiskt har egna minnen från kristiden under kriget. Och jag ska berätta vad jag minns, hur jag hade det under världskriget. Jag var 5 år 1945 när kriget slutade. Det jag berättar är alltså upplevt av ett litet barn i 3-5 års åldern. Och ingen har jag som jag kan checka med. Mitt minne av krigsslutet är att nu skulle vi få bananer och bensin. Det var tydligen som saknades mest av det jag minns. De vuxna talade drömmande om ordet fred. Och nu skulle vi få bananer och bensin. Ordet fred minns jag inte att jag hade hört ens en gång. Men så fick jag då äntligen smaka en banan. Åh, vilken besvikelse. Den var inte god. Och på den tiden var bananerna mindre söta än nu. I Europa blev det fred den 8 maj 1945. Och den 10 maj fick jag en liten syster, lilla Maj. Hon har alltså just fyllt 80 år, tänka sig. I 80 år har vi haft fred. Men hur länge till? Jag var alltså 5 år vid krigsslutet och bodde med mina föräldrar och min lillebror, som inte lever längre, på farfars ganska stora bondgård i Mungtorp som ligger mellan Västerås och Köping. Det gick ingen nöd på oss utifrån min synpunkt. De vuxna talade om kriget, men inget som direkt verkade skrämmande på mig. Mina föräldrar hade en väninna i Hamburg som de ofta tänkte på. Och vi fick veta att hon och hennes mamma fick bo i en källare under kriget. Hennes fästman och pappa hade stupat. Så det måste väl ha kommit några brev i alla fall mellan oss. När jag var 14 år så var jag i Hamburg och fick se krigets alla fasor. Staden hade blivit fullständigt sönderbombad. Men 1954 var mycket återuppbyggt. Farfar hade en stor karta över Europa. Över kökssoffan. Han markerade de olika ländernas framryckande med knappnålar med huvuden i olika färger. Där fattade ju inte jag någonting av. Det var bara kul när de där knopparna flyttades. Och jag lärde mig Europas alla länder på kuppen. Vad märkte vi hemma på gården då av allt detta? Ja, det kom ofta folk till farfar som var kristidsnämndens ordförande. De kom för att hämta ut sina ransoneringskort. Vad var det för någonting? Jo, det var så att det fanns inte varor som förr som alla ville ha. Utan det som fanns, det skulle fördelas rättvist. Och det gick till så att varje person fick kuponger för det uträknade behovet. Det gick alltså inte att köpa varor och mat och annat för pengar utan att man måste ha kuponger för varje inköp också. och farfars stora fina Buick stod upphallad på logen utan däck, utan hjul. Alla bilägare var tvungna att lämna sina däck till försvaret. Bara personer som behövde bilen i jobbet fick ha sina däck kvar. Men det fanns i alla fall ingen bensin. Så man var tvungna att driva bilarna med gengas. Som man fick genom att förbränna träkol. Och då fick man ut en gasblandning som det gick att köra bil på. Och man måste ju ha det här kolet någonstans. Det gick inte att pula ner i bensintanken minsann. Utan det hade man i en särskild behållare utanför bilen. I många fall så monterades det på bilen ett gengasaggregat, som det hette, med träkol i. Och när man tände eld på träkol så kom det en mycket giftig gasblandning. Och den leddes in till bilens motor, till förgasaren antar jag. På kvällen när man åkt färdigt så tog man ut askan av kolen och fyllde på med mera kol så småningom. Det här gengasaggregatet som bilarna hade fram eller bak monterade på bilen. Och en del hade det på en liten vagn bakom bilen. Min pappa, han behövde bilen i jobbet. Och fick tillstånd att ha däcken kvar alltså. Tur. Han fick ha däcken kvar, men det fanns ingen bensin att köpa, så man måste förstås elda med träkol, gengas. Pappas lilla bil hette DKV med svarta blanka stänkskärmar och ljusgröna dörrsidor. Taket, det var av pegamoid, ett slags konstläder. Och så hade den en lustig växelspak som satt mitt på instrumentpanelen. Och varje morgon så fyllde pappa gengasaggregatet med träkol. Men det var en massa sot med i de där träkolsäckarna, så då måste han först sålla bort allt sot. Och det gjorde han då genom en stor sikt över en stor tunna. Och så skakade han kolet och så ramlade soten ner. Och så fick han fina träkol utan sot som han fyllde i sitt gengasaggregat. Och det satt fram på den lilla bilen. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det här är mitt sommarprat. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Pappa körde in sin lilla DKV i garaget på kvällarna. Och så på morgnarna så skulle den ju ut. Men hade ingen bensin, inget träkol och gick inte att starta. Vad gör man då? Jo, då skjuter man ut sin bil. Och jag var med hela tiden på allting såklart. När han tvättade bilen och när han sållade sina kol och när han fyllde på. Och förstås även då när han sköt ut bilen. Jag hjälpte till. Och en gång så bar det sig inte bättre än att jag ramlade mitt under skjutandet. Och pappa märkte inget. Och sen hade jag avtryck av däcken på mitt ben när bilen väl hade kommit ut. Jag hade inget ont av det vad jag minns, men pappa glömde det aldrig. Min fasters fästman kom ofta och hälsade på. Och då kom han på sin lättviktare. Den var grön tror jag. Och det var ett slags liten motorcykel. Förstadium till moped eller ja, något sånt. Och farfar hade ju också en epatraktor. Men det var skillnad mot de epor som dagens ungdomar kör omkring i. den här epan, det var en ombyggd A-Ford utan kaross. Som en jeep, alltså man satt ute. Inga väggar, inget tak. Och man använde väl den istället för häst, antar jag. Fast det fanns två hästar på gården. Brunte och From. Och den här epan, den tror jag användes för att boxera vagnar med när man körde till kvarnen och skulle få säden mald och lite sådär. Men jag minns faktiskt inte vad han hade för hjul. Han kanske hade, ja inte vet jag, han kanske hade gummihjulen kvar. Kriget, ja. Papporna blev inkallade, så hette det. Och även min pappa. Han kom hem ibland och hade en brun uniform på sig och en båtmössa med ett märke i längst fram. Det var gult med en blå ring i, som jag minns det. Och jag fick prova pappas båtmössa och jag blev fotograferad i den. Men tyvärr så har jag inte de bilderna kvar. Och massa guldmärken hade han också på sin uniform. En del hade stridsvagnar på rockslaget, kragen. Men jag tror att pappa hade två korslagda gevär. Men jag minns inte säkert. Och det där var väl olika vapenslag, kan jag tro. Olika vilket regemente man tillhörde, alltså. Jag var ju nyfiken som vanligt på vad kriget gjorde med pappa. Vad gjorde han när han var inkallad och vad var det? Och han svarade att han mest satt på kontoret. Och det var jag nöjd med.
Men han var moderlejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag har sett på hans port att han är oklippt och dann. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige i vakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå. Som ligga här och där, i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knapp den lönen vi får. Så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Han klädde sig till vin. gick vi på dans ett bord för två i alkohol. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Det var Ulla Billqvist som sjöng Min soldat. Sen var det maten då. Vi på gården hade ju alla förnödenheter som behövdes. Kött, mjölk, ägg, säd som maldes och sen kunde man baka utav det. Och grönsaker förstås, och bär och frukter. Men allt kunde ju inte ätas på sommaren. Och hur skulle man göra för att få något på vintern? Jo, man konserverade. Både kött och grönsaker och frukter och bär. Och det gick till så var mycket intressant att se på. Frukten och bären, när de hade rensats, så la man dem i glasburkar med glaslock. Med en röd gummipackning. Och packningen var ju till för då att det skulle bli tätt. Och när burkarna var fulla så ställdes de i en konserveringsapparat. Som var en rätt stor behållare i plåt. Med en termometer monterad på locket. Den fylldes med vatten och så fick det koka tills det kom upp i lagom temperatur. Och sen fick man de här konserverade frukterna och bären till efterrätt hela vintern. En dag berättade mamma och pappa att några släktingar till oss hade fått en flicka från Finland som var jämnårig med mig. Jag minns henne som en trulig flicka som tittade bort. Hon ville inte ens titta på mig och inte prata med mig. Men jag fattade ju inte då att hon inte förstod svenska. Och att hon kanske längtade tillbaka till sin mamma i Finland. Pappan hade stupat i kriget. Men med tiden blev hon en av mina allra bästa väninnor. När jag var 5,5 år så flyttade vi till Stockholm, Enskede. Och på den tiden så handlade man mat nästan varje dag. Det fanns inga storköp då, utan man hade en mjölkaffär. Och i den såldes det mjölk i lösvikt. Man hade med sig en tom mjölkkruka till affären. Och sen mättes mjölken upp med ett litermått med ett långt skaft. Skaftet var ju långt för att man skulle nå ner till den stora mjölkkrukan av plåt som stod i ett kar med isvatten för att behålla kylan. Och köttet såldes i en särskild köttaffär i lösvikt, det också. Det var bara att peka på den köttbit man ville ha som låg i skylten. Och i skyltfönstret rann det vatten. Den hela tiden för att hålla nere temperaturen, antar jag. Mina kusiner i Enskede hade en kaninbur på tomten med kaniner i. Reservföda, montro. Och de hade fått sätta masonitskivor för fönsterna för att inte synas av flygplanen. Det blev alltså fred 1945 och vi som föddes på 1940-talet och senare har haft ett mycket bra liv med stor förväntan på framtiden hela tiden. Men vad väntar oss nu? Det är mycket som påminner om situationen före andra världskriget. Nu. Än så länge finns det hopp inför framtiden. Och nu tänker jag gå ut i den vårfagra försommaren. Men först lyssnar vi till Olav Gertels Vårvisa.
När solen den skiner en försommardag, då känner man sig så förunderligt glad. Till sorgen har flytt all strålar i sol, man glömmer bekymren och snön från i fjol. Om man tar sig en tur till vårsolens sken, ser blommor på marken när fåglar på gren, ger änderna mat och ler i kapp med solen som nyss genom molntäcket slapp. Och man tänker så här, det är ljuvligt ändå att leva, fast inte det alltid är så. Så här obeskrivlig skönt som idag, denna underbart strålande försommardag. En söt liten flicka på vår promenad, hon kisar mot solen som gör henne glad. Hon känner sig yr av vår solens sken, berusas av staden som sjunger från gren. Och hon upptäcker nu att livet är skönt, kastanjernas knoppar som skiftar i grönt ska snart spricka ut och stå som ljus mot vårkvällens himmel och mörkblåa hus. Och hon tänker så här, det är turligt ändå att kappan jag köpt är som himmelens blå. Den sitter perfekt, den passar så bra, den är underbart strålande för sommardag. Lättar på kappan, ger hatten en törn, går rakt mot en bil med den snälla chauffören. Blir alls inte arg, han ler bara glatt. Det var kanske solen som spelade ett spratt, eller var det en sång från fåglar på gren, eller såg han för mycket på flickans ben. Han vet inte alls vad som kom på, han ler för sig själv och han tänker som så. Jag tar på mig skuld, man är väl charmör. De ljuar vid ratten och vet hur man gör mot alla små ljuvliga flickor idag, denna underbart strålande försommardag. Och flickan hon går ut i vårsolens glans, en gladare flicka väl aldrig det fanns. Hon känner sig nöjd, befriad och glad, och solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick. Han vänder sig om förvirrad och blyg, för det kanske hon jag beundrat i smyg. Han vänder, men ack, flickan som nyss var där är borta med vinden, det var en chimär. Det var bara solen som spelade ett spratt bland blommor och blad när den lekte tafatt.
Det här var mitt sommarprat. Tack för mig, Gunnel Agrell Lundgren, Radio Tyresö 91,4.